Tack för det. Jättekul. Kul att se er igen. Och det är ju väldigt roligt att höra om allt det positiva som sker här. Man följer ju med på Instagram och social, ja, allt det här. Man ser ju det är onsdagsträffar och det är fredagsträffar och det är barnkalas och gudstjänster och ja. Det här är en god församling, den saken är klar. Därför att just du är här. Det är ju det också, va? Tack för den. Den var mitt på den röda pricken. Gott. Jag uppmuntrar att gå ut till de buskarna flera gånger. Det är ett bra ställe. Ja, det är där han talar. Nej, men det är bra, Pelle. Mycket bra. Tack, tack. Alltså ibland är det här är inledningen då. Nej, men ibland är det ju så att ibland är det värt att köpa en bok för några hundra kronor för att läsa en mening som fullständigt ger dig ett helt nytt perspektiv. Och det som sker här genom dig till mig är ju inget jag har räknat ut, va? Det är ju inget jag har tänkt att nu kör jag till Veddige för då ska Pelle säga någonting till mig. Men det är intressant. Att jag, från min horisont så är det ju som så här just nu att jag kan åka hem, va? Och känna att vad blir det, 40 milen var värt alltihop för att få höra några ord som sätter fingret på någonting och som du vet bygger ditt liv. Det är det intressanta där alltså. Det är väldigt intressant. Så låt oss göra som Pelle, leva öppet och fånga det där. Det är väldigt bra. Så jag ska tala om det på något sätt, väva in det i detta. Ett temat, om du vill, det är dagar och tillfällen. Jag har levt med det här ganska länge nu. Just det här med att dagar och tillfällen. Och någon har sagt som så här, jag översätter från engelskan. Tiden är gratis, men den är ovärderlig. Du kan inte äga tiden, men du kan använda den. Du kan inte behålla den, men du kan spendera den. Om du har förlorat den, kan du aldrig få tillbaka den. Det är en sån här quote om tiden. Tre stycken bibelord. De två första är från psalm 90 och det tredje från Efesierbrevet 5. Det första bibelordet är ett sånt här lite, ja, det kan tas emot lite som, men det är ett väldigt viktigt bibelord. Psalm 90, vers 10, står det så här. Psalm 90, vers 10. Vårt liv varar i 70 år eller 80, om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det slut och vi flyger bort. Känner du det? Man vet inte riktigt, ska jag säga amen till den? Det är inte, var är halleluja-faktorn i den här versen lite, va? Men dock. Vårt liv varar 70 eller 80 om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det slut och vi flyger bort. Och så går vi ner några verser, eller fram några verser. Nu är det som att författaren zoomar in det lite till, va? Och så skriver han så här i vers 12, en bön till Gud. Lär oss att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Så han går från åren, de där 70-80 åren, de stora penseldragen. Och så ber han en bön som zoomar in det lite. Lär mig Gud att leva vist, därför att mina dagar är räknade. Hjälp mig att förstå det. Och så skriver Paulus i Efesierbrevet 5, vers 15-16. Och nu ställer han in siktet ännu mer. Så vi går från åren, vi går från dagarna och så går vi ner till följande. Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor, utan som visa. Och så kommer det. Ta väl vara på varje tillfälle. Och för mig då så blir det på något sätt minuterna som tillfället representerar. Ta väl vara på varje tillfälle. Gud, vårt liv varar i 70 eller 80 år. Så därför, ge mig ett vist hjärta så att jag tar vara på dagarna. Och hjälp mig att i de dagarna ta vara på tillfällena som kommer. Jag vill dela några tankar kring detta med år, dagar och tillfällen och sy ihop på det på något sätt med tre stycken påståenden. I mitten på juni i år så var jag med om något otroligt roligt. Vi hade nämligen bestämt oss för att få sådana här reunion, alltså en klassåterträff. För oss som gick ut nionde klass för 30 år sedan. Och jag var fylld av förväntan. Alltså jag gick som ett barn på julafton. För mina klasskompisar, de flesta av oss gick från årskurs 1 till årskurs 9. Allihopa höll ihop hela vägen igenom. Men jag hade sen då de här 30 åren, under de här 30 åren har jag kanske bara sett två eller tre stycken. Så jag åkte alltså till Erikstorps golfklubb i Landskrona med en enorm förväntan. Jag hade verkligen sett fram emot det här. Och vi hade liksom byggt upp det här lite på Facebook och liksom, du vet, den ena efter den andra, wow, det ska bli kul att träffas och allt det här, va? Och när man har då kommit upp i åren, då börjar partiet klockan 5 på eftermiddagen. Inte 9 på kvällen. Det är liksom en liten indikation att vi har blivit äldre. Vi samlas klockan 5. Så jag parkerar bilen där på Erikstorps golfklubb och så ser jag ett gäng som står utanför och snyggt klädda, vet du. Jag går ur min bil och sen lät det ungefär som så här när vi träffar varandra. Ungefär så. Och så sa vi ungefär så här till varandra allihop. Alltså, du ser ju likadan ut. Och liksom, bortsett från som någon uttryckte det, att för vissa hade alla lådorna på Rokokon dratts ut en bit. Men ungefär så var det, va? Du ser ju likadan ut. Och sen hade vi en fantastisk kväll från klockan 5. Och klockan 11:30 på kvällen så skildes vi åt. En riktigt ljum sommarnatt, liksom, stjärnklart. Och så stod vi där ute på gården och så sa vi till varandra, alltså det får ju inte gå 30 år till nästa gång. Det här måste vi göra om nästa år. Alltså det var, du vet hur det är, va? Man bara tog vidare, man slutar sist. Och jag satt där med Jessica och med David vid min sida av bordet och Jesper vid sidan av mig. Och en av våra klassförståndare kom också, Bengt. Och vi hade en otroligt trevlig kväll. Och när vi då sitter där och käkar så går jag in i min lite analytiska mode. Och så tittar jag på alla och jag hör hur vi pratar och vi delar våra liv, liksom plus och minus, vad vi har varit med om, allt det här. Och då sitter jag och tänker för min egen del. 30 år, därför att det är ju lite grann så, jag vet inte hur det är med dig, men jag tänker som så här, om man talar 30 år framåt så tycker man lite, det är ju lång tid, 30 år liksom. Men det jag konstaterade den kvällen, det var ju att 30 år hade gått så här. Och när jag sitter där och käkar min mat så börjar jag tänka som så här, de här 30 åren som har gått, därför att det är ju så med tiden tar inte hänsyn till någon av oss. Utan tiden bara går. Tiden rullar. Den bara tickar på. Och jag vet inte hur det är för dig, men för mig och Helene är det ofta så att vi brukar ha de här måndag till fredag veckorna. Måndag och fredag. Det var måndag. Och sen blev det fredag. Och tisdag, onsdag, torsdag, det är på något sätt som, vad hände? Det är en gråzon på något sätt, va? Och så är helgen igen. Och sen på det igen. Och sen blev det fredag igen. Så jag sitter där och käkar, tänker, okej, de här 30 åren som jag har bakom mig nu. Tänkte jag så här, blev de vad jag tänkte? Hur blev de här 30 åren? Jag vet inte om du är sån, men jag är ofta sån. Jag kommer in i såna här, jag börjar fundera. Hur blev de här 30 åren? Blev de här åren som jag tänkte det, hur blev livet? Blev det vad jag förväntade mig? Och sen börjar jag tänka på vad allt jag har gjort de här 30 åren, människor man har mött, sammanhang man har varit i, liksom upplevelser, både plus och minus, och så lägger man ihop allt det här. Så vad har jag gjort de här 30 åren? Jo, men, ja, men bra. Och sen tänkte jag, och vem blev jag då de här 30 åren? Vem blev jag som man? Vem blev jag som pappa? Helena, jag har inte varit gifta i 30 år, men dock 23. Tänkte, vem har jag blivit som man till Helen de här, liksom, de här, under de här åren? Vem har jag blivit som pappa? Hur har jag blivit som, i min uppgift som ledare och pastor? Hur har jag blivit? Och när jag satt där så vände jag blicken och sen tittade jag. Okej, de kommande 30 åren då? Då är jag 76. Käre Gud, måtte det gå långsamt. Men 76 år, tänkte jag, det är jag om 30 år. Så då spolade jag fram tiden lite. Och så ställde jag mig på min 76-årsdag. Och så tänkte jag, vad vill jag vara? Om jag nu kan få bestämma över mitt liv. Vad vill jag vara med Jesus om 30 år? Alltså, vad vill jag kunna se tillbaka på om jag får leva i 30 år till? Och säga tack Jesus för. Hur vill jag vara om jag har Helen fortfarande får hålla ihop och liksom vi är i livet båda två? Hur skulle jag vilja att vår relation ser ut om 30 år? Och för våra barn, hur skulle jag vilja? Du vet hur tankarna går, va? Hur skulle jag vilja att liksom min kalender ser ut om 30 år? Vad skulle jag vilja göra för någonting? Så satt jag och funderade. Därför att vårt liv bara är 70 eller 80 år, så jag är ju liksom på sluttampen där då, va? Det är på något sätt som åren går. Och tiden tar inte hänsyn till någon av oss. Men jag tror att vi kan påverka innehållet i våra år. Vi är inte bara utlämnade till någonting utanför oss själva, utan det finns någonting i oss som kan få vara med och sätta riktningen för våra år. Och det är det Gud har lagt ner i oss, en vilja att leva. Hur vill jag leva mitt liv? Jag styr inte över allt, jag kan inte påverka allt, men det finns mycket jag kan påverka. Så hur skulle jag vilja att mina år levs? Men sen är det ju som så här, vi får bryta ner det lite till. Hur våra år kommer att se ut, det bestäms ju av vad som händer under dagarna på de åren. För det är ju så, man kan ju inte stå i slutet av ett år och vara lite tjurig för att jag inte fick det resultatet jag längtade efter, om jag i dagarna under det året har gjort tvärtom. Så det som händer i dina och mina dagar summeras ju upp till att bli ett år, va? Någon har sagt som så här, låt inte ditt liv bli fyllt med dagar, utan låt dina dagar bli fyllda med liv. Och nu är vi tillbaka där igen. Ibland har vi sådana veckor, va? Tisdag, onsdag, torsdag, var tog den vägen? Men låt inte ditt liv bli fyllt med dagar, utan låt dina dagar bli fyllda med liv. Och då skulle jag vilja ställa dig en fråga. Vilka ingredienser, och jämför inte med någon annan nu, men vilka ingredienser ska till för att du ska säga som så här, det är gott att leva? Vad är det som ska hända då? Eller om jag säger som så här istället, när lever du? Alltså, när lever du? Och återigen, allt behöver inte vara perfekt, men det får dig att knyta näven i fickan och säga som så här, ja, men det är gott att leva. Det känns meningsfullt att leva. Mitt liv har ett värde på något sätt. Alltså, vad är det du gör då? Vad är det du ser då? I vilket sammanhang är du då? Vad är det du upplever då? För att du ska säga, det är gott att leva. Ta den frågan med dig hem. Jag är en sån som sitter i många samtal, och jag brukar vara ganska snabb med att säga till människor, eller fråga lite grann och undersöka, vad är det för bild du har framför dig? Vad är det du ser? Vad är det för, ja, vi kan kalla det dröm, vision, vi kan kalla det målbild, det låter så tekniskt kanske, men vad är det du lever för? Vad är det du i framtiden mäter din nutid emot, va? Men så försöker jag vara ganska snabb att säga som så här, att innan du och jag tänkte en tanke, innan vi drömde någonting, så drömde Gud för oss. Och det är en kraftfull tanke. Därför att Bibeln säger att Gud är så angelägen om våra dagar att han har skrivit ner dem i sin bok, står det i Bibeln. Så här står det, Psalm 139:16. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Wow! Om detta är sant, då är det Häftigt. Och jag brukar se bilder när jag läser Bibeln. Och detta är vad jag ser när jag läser den här bibelversen. Jag ser hur Gud sitter bakom sitt stora ekskrivbord i himlen. Han har ett väldigt stort ekskrivbord. Och det är helt tomt. Helt tomt. Sätter Gud sig ner. Så tar han fram ena lådan, tar upp ett vitt ark. Och en riktig fin sån här penna, vet du. Och så tar han fram, drar han ut den andra lådan på sitt skrivbord och så tar han fram ett fotografi. Och så sätter han det fotot mitt framför sig på skrivbordet. Vem är på det fotot? Du. Det är ett fint kort på dig. Och så sitter Gud och tittar på det fotot. Och så börjar han att drömma. Börjar han tänka. Och du vet, när Gud tänker, då tänker han. Det vill säga, det finns inga tak, det finns inga väggar, det finns inga begränsningar för Gud. Han vet allt, han kan allt, han förmår allt. Bibeln säger att han är för allt och han kommer att vara efter allt. Han tar upp denna penna, vet du, och så gör han så här. Tittar han på dig och sen börjar han att skriva. Jag vet väl vilka tankar jag har för dig. Och så ser han dig göra saker. Han ser dig vara i sammanhang. Han ser dig koppla med människor. Han ser dig liksom ditt liv. Hela ditt liv liksom går revy. Därför att han designade, han skriver ner. Dina ögon såg mig redan innan jag ens var född. Du tog pennan, du skrev ner mina dagar. Och då tänker jag så här. Denna söndag, vilken fantastisk möjlighet. Att billigt talat knäppa sina händer och be Fader. Vad har du tänkt för mig? Inte utifrån stress och press och liksom frustration. Att bara landa i detta. Jag tror inte att Gud vill vi ska sluta drömma. För jag har lagt märke till en sak. Att många gånger så är mina tankar mer i linje med Guds tankar än vad jag tror. Alltså det jag drömmer om. Det är på något sätt som att det har en osynlig connection med himlen, va? Så vi synkar mer ibland tror jag än vad vi tror med Gud. För vi är så rädda att vi ska tänka våra egna tankar och tänk om det är jag själv. Och du vet, vi krånglar till det istället för att låta hjärtat springa. Va? Dina ögon såg mig redan innan jag ens fanns till. Du skrev ner mina dagar. Jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta att fråga Gud. Vad har du drömt för mitt liv? Vad är dina tankar för mitt liv? För Gud, ge oss visa hjärtan så att vi förstår. Att våra dagar är räknade. Så att vi lever våra liv på ett sätt som ligger i linje med det som Gud har tänkt för oss. Och att finna Guds syfte med sina dagar tror jag det är vägen till ett liv i tillfredsställelse. Absolut. 70 eller 80 år. De stora perspektiven. Men Gud ger mig ett vist hjärta så att jag tar väl vara på dagarna. Men så bryter vi ner det lite till. Då kommer vi till de där tillfällena. Eller de där minuterna. Varje dag består av 1440 minuter. Det betyder att vi har 1440 tillfällen som vi kan ta vara på. Och det jag inte vill nu det är att skicka ut dig i en fullständig frustration den här veckan. Så du tittar på din klocka så konstaterar att nu har jag bara 600 minuter kvar på den här dagen. Och jag har inte tagit ett enda tillfälle. Inte det alls. Inte det alls. Men om vi tänker efter. Hur mycket kan man göra på en minut? Sätt och fundera på det här då. Hur mycket kan man göra på, om man skulle bara ha en minut till att göra något. Vad skulle man göra på en minut? Ja, man kan be på en minut. En minut kan man be. Och den bönen kan lägga grunden för en hel dag. Man kan säga något positivt till någon. Och för att knyta an till det du sa till mig, Pelle. Det tog inte ens en minut. Det tog inte en minut. Men det la en grundsten i mitt liv. Det tog inte en minut. Men det gjorde en stor skillnad. Man kan skicka ett uppmuntrande sms. Man kan läsa ett bibelord. Ett bra tag nu så har jag levt i det här att de som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas aldrig. Det tog inte ens en minut. Men jag har gått och idisslat det bibelordet. De som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte. 10 sekunder. Idissla det och det bygger ditt liv. Det är mycket man kan göra på 1 minut. Paulus säger, ta vara på tillfällena. Inte utifrån igen stress och press och frustration. Men att leva i detta, att ta vara på tillfällena. Därför att det du och jag gör eller inte gör på 1 minut, som läggs till 1 minut, som läggs till 1 minut, det blir en dag. Och sen läggs dag till dag och så läggs dag till dag och så har det gått ett år. Och sen har det gått 2 år, så har det gått 3 och så håller vi på så här. Gud, ge oss visa hjärtan så att vi tar vara på de 70-80 åren som vi får. Och att vi ser att varje dag under de åren, den är viktig. Och att de dagarna som består av så många minuter och tillfällen kan få användas på ett meningsfullt sätt. Undersökningar visar att ungdomar lägger cirka 1260 minuter per vecka till internet. Och det är klart, googlar man och lyssnar på predikningar så är det väl bra minuter då. Det sägs att vi spenderar ungefär 180 minuter per dag till att titta på tv. Minuter. Varför säger jag allt detta? Jo, bara för att på något sätt påminna oss om att livet är värdefullt. Och du och jag kan ju få leva vårt liv precis som vi vill. Det var det jag sa innan. Gud har gett oss en fantastisk gåva och det är den fria viljan. Ingen av oss behöver följa honom. Vi behöver inte göra vad Bibeln säger. Vi får göra precis som vi vill. Gud säger, ni kan välja liv, ni kan välja död. Men snälla, välj livet. Alltså, du har det i dina egna händer. Du får göra precis vad du vill. Men om det nu är så att vi vill att våra år på något sätt ska ha mening, att våra dagar ska andas syfte och våra minuter på något sätt ska vara inbäddade i det som har med Guds vilja att göra. 3 påståenden. För det första, det du gör för dig själv dör med dig. Men det du gör för andra kan bestå för evigt. Det du gör för dig själv, det är på något sätt som det dör med dig. Det stannar där. Men det du och jag gör för andra kan bestå mycket längre. Paulus, han skriver ju om detta, tycker jag. 1 Korinthierbrevet, 9:e kapitlet, vers 19-22. Han börjar med det som är själva hans utgångsläge, hans position. 1 Korinthierbrevet, vers 9:19-22. Och här kommer den. Titta som han börjar. Eftersom jag är fri och oberoende av alla. Där har vi det. Vad Paulus säger är, jag är fri att göra vad jag vill. Jag är inte beroende av någon. Jag kan köra mitt race. Jag kan leva precis som jag vill. Men han stannar inte där. Eftersom jag är fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare. Vad vi ser hos Paulus är att han vill leva ett liv som inte stannar med honom. Han vill leva ett liv som på något sätt sköljer över på andra. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som är under lagen har jag blivit som en som är under lagen, fast jag själv inte är under lagen, för att vinna de som är under lagen. För de som är utan lag har jag blivit som en utan lag för att vinna de som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag utan lyder under Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några. Här tycker jag det syns. Paulus lever ett liv som inte stannar med honom själv. Utan hela hans livsrytm handlar om att på något sätt leva ett liv som någon annan vinner på. Det tycker jag är ett bibelord som vi kan sätta in när det gäller våra dagar, eller våra år, våra dagar och våra tillfällen. Att leva liv som inte bara handlar om oss, utan som där vi ber Gud, låt mitt liv på något sätt få skölja över på någon annan. Det andra påståendet, det är följande. Tyngden av disciplin väger 1 gram i förhållande till ångern som väger 1 ton. Tänkvärt. Jag har inte själv kommit på det. Men det här är bra. Alltså, tyngden av disciplin väger 1 gram i förhållande till ångern som väger 1 ton. I Filipperbrevet, det fjärde kapitlet, vers 8, så skriver Paulus: för övrigt, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sånt. Nu vill jag vara ärlig i alla fall. Det är inte alltid som jag vill detta. Kanske ni säger, då får du sluta predika nu, för då, det här var inte bra, Rika. Nej, det tror jag inte ni gör. För jag tror du känner igen dig också. Alltså, det finns någonting i oss som ibland vill skippa det värdiga. Vi orkar inte hålla på att hålla oss alltid till det som är rätt och rent. Ibland vill vi bara inte. Vi blir trötta, vi blir frustrerade. Det är någonting i oss som vill något annat. Kan det vara det som Paulus menar när han säger, jag slits oss alla möjliga håll. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill, ja, men det gör jag. Alltså, han lever på något sätt i spänningsfältet mellan det goda och det onda, mellan det som är rätt och det som är fel. Så det Paulus skriver här, det är inte alltid lätt, men det är rätt. En sån där jag ofta återkommer till. Det är inte alltid lätt i den här världen att leva rent. Men det är rätt. Det är inte alltid lätt att leva värdigt. Men det är rätt. Misslyckas vi? Ja. Och därför säger Paulus, därför är det nåden som vi är beroende av. För det är inte alltid lätt att göra det Guds ord säger. Fråga Josef. Därför att Josef i Gamla testamentet, han gör det som är rätt. Men konsekvenserna utav hans disciplin blir fängelse. Han blir missuppfattad. Han blir sviken. Han gör det som är rätt. Men följderna av att göra rätt blir inte alltid en rosenbädd för honom. Utan det blir ganska jobbigt. Det blir besvärligt. Men vad är det Josef säger? Jag gör hellre det som är rätt inför Gud och har Guds välsignelse över mitt liv. En kompromissa med det som har med Gud att göra och hamnar så att säga kanske i ett lättare sammanhang. Men jag bara vet att jag har inte Guds välsignelse över mitt liv. Tyngden av disciplin väger ett gram i förhållande till ångern som väger ett ton. Jag tror inte att någon av oss, om vi ligger på vår dödsbädd, kommer att säga som så här: åh, jag önskar att jag skulle älskat mindre. Jag önskar att jag skulle gett mindre. Varför skulle jag uppmuntra så mycket för? Varför skulle jag vara en sån positiv människa? Att jag inte var mer negativ och kritisk? Visst, om vi får ligga på vår dödsbädd så säger vi så. Nej. Och jag tror inte, om vi ligger på vår dödsbädd, så tänker vi, varför satte jag inte upp listorna där hemma? Och varför blev carporten gul? Det skulle ju varit svart. Åh, liksom. Och nu kan jag inte leva om mitt liv. Åh, men för att leva om mitt liv, då ska carporten bli svart. Nej, jag tror inte det överhuvudtaget kommer att handla om det. Vår ånger i så fall kommer inte att handla om vi körde det bilmärket eller det bilmärket. Eller om vi byggde den där swimmingpoolen i trädgården eller ej. Och inget av de två är fel. Men jag tror att om det är så att vi kan göra räkenskap för våra liv, då tror jag mer det handlar om att ångern i våra liv i så fall. Alltså att vi säger så här till varandra: om jag bara hade, då hade vi sagt som så här: om jag bara hade vågat och tro på Gud lite till. Om jag bara hade gett lite till. Känner ni till den här klassiska scenen i Schindlers list? När han står där på väg att resa ifrån den här fabriken, omgiven av alla de judar som han har räddat. Vad är det han säger då? Ja, det är inte, tänk om jag gett lite mindre. Utan han blir helt liksom uppriven och så tar han fram sin guldring eller vad det är. Och så säger han, varför sålde jag inte denna för? Tänk så många liv till jag skulle kunna köpt fria. Han tittar på sin fina bil och så säger han, men tänk, varför sålde jag inte den? Jag vill inte lägga en blöt matta på dig idag att du ska gå härifrån och tyngsint liksom. Men bara utifrån detta, Gud, vårt liv vara i 70 eller 80 år. Gud, ge oss visa hjärtan så att vi lever våra dagar, våra minuter på ett sätt så att det andas värde och innehåll. Och att om jag ångrar mig att det i så fall får vara utifrån att, nej men Gud, jag kunde gjort lite till, men det är bara mer, så tror jag det kommer att vara. Och tänker jag som så här, om det finns något område som poppar upp hos dig nu, där du känner som så här, det här andas mer ånger, en jobbig ånger. Varför inte ta tag i det nu? Varför inte bestämma sig att den här veckan som ligger framför, så på något sätt med Guds och människors hjälp, så ska det här området i mitt liv förändras till något annat. Det är bara en tanke. För ett bra tag sedan så åkte jag förbi en av mina barndomskompisars föräldrar. Jag bara fick en sån ingivelse som det heter. Så jag ringde inte och förberedde, utan jag bara körde upp på deras garageuppfart. Rent på chansning. Och när jag parkerar bilen så kommer pappan ut. Och så tittar han på mig. Högrest, gråhårig man. Så säger han, Rickard, är det du? Jag tror det, sa jag. Jag hoppas det. Det är jag. Och det var länge sedan. Och deras situation i livet har kantats mycket av sjukdom och så. För både han och hans fru. Och jag visste om det. Men när vi står där på uppfarten. Och jag bara frågar liksom, hur är det? Då kommer följande. Och jag säger inte detta för att liksom på något sätt lägga någonting på min gode broder. Men hans respons är som så här. Ja, sa han. Jag undrar vad han där uppe har tänkt med allt det här. Och så nämner han sin egen livssituation. Han nämner sin fru. Jag tror att de hade tänkt sig en helt annan pension tillsammans än vad som har blivit. Och så säger han. Ja, jag undrar vad han där uppe har tänkt. Och när jag hör det, det här är en man som har levt alla år i en pingstförsamling. Han har haft ledarfunktioner, och ledarfunktion är ingen garanti för någonting, men jag bara beskriver hans liv. Liksom varit en av pelarna i församlingen. Och så står han där på garageuppfarten och så säger han, jag undrar vad han där uppe har tänkt. Då slår det till i mitt hjärta. För jag tyckte att han där uppe, det lät så långt ifrån. Och återigen, jag säger inte detta för att döma min broder, men det bara blev inom mig. Alltså Jesus, om jag får leva 30 år till, så vill jag inte stå om 30 år och säga om dig Jesus, du där uppe. Jesus, jag vill att du och jag, vi ska vara ännu tajtare. Och hjälp mig om jag får gå igenom, billigt talat, helveten i mitt liv som jag inte har en aning om idag. Helig ande, hjälp mig att bevara mitt hjärta så att du inte går ifrån min Herre och min Gud till han där uppe, utan att det får vara en pulserande relation. Vet vi att livet kan vara tufft med oss allihop. Det händer saker i våra liv som inte vi har koll på. Och vi får våra törnar och det kan gå både hit och dit. Men att Jesus får vara den som bara blir mer och mer tajt. Varför säger jag detta som har att göra med disciplin? Jo, därför att någonstans så handlar det om att välja. Att ta varje dag som en disciplin och säga, Jesus, jag vill gå med dig idag. Jesus, idag vill jag älska dig. Idag vill jag tillbe dig. Idag vill jag tro att det du skriver i ditt ord är sant. Så att jag inte hamnar där en dag där jag hamnar i ångern. På ett felaktigt sätt. Gud, ge oss visa hjärtan så att vi lever våra år på ett sätt som du har tänkt. Vad är dina drömmar, Gud, för mitt liv? Mina dagar har du skrivit ner i en bok. Herre, hjälp mig att leva de här tillfällena. För tyngden av disciplin väger ett gram. Att ibland få bita ihop fast inte det är kul. I förhållande till ångern som kommer väga ton. När man inser bara livet gick och det är för sent. Jag kan inte spola tillbaka. Nej, men allt vi har är ny, vän. Och låt oss bara idag säga, heligande, hjälp mig att idag leva ett liv som du har tänkt. Och den sista, det sista påståendet, det är vänligheten är det språk som de döva kan höra och de blinda kan se. Vad ska vi fylla våra år, våra dagar, våra tillfällen med? Jo, vänlighet. Gudomlig vänlighet. Jesus han säger som så här: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Sen säger han: så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Det är på något sätt som att Jesus säger, men det är väl självklart. Det är väl inga pluspoäng där. För det är ju inget svårt. Jag tror han säger på något annat ställe, om du bara bjuder hem folk som du vet kommer att bjuda hem dig, vad är liksom high five med den? Nej, säger han. När du ställer till fest, bjud hem dem som ingen bjuder hem. Gå utanför din egen cirkel, utanför din egen liksom sfär. Vänlighet är det språk som de döva kan höra och de blinda kan se. Om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Nej, gör mer. Och det jag tycker vi ser hos Jesus, det är att han personifierar, han förkroppsligar Guds rike. Ola, du kan, om du vill, göra det i ordning. Han personifierar Guds rike medan alla på den tiden springer ifrån den spetälske. Så närmar sig Jesus den. Mellan människor skriker, rör inte vid den personen. De har spetälska. Så Jesus är där och rör vid dem. Det är ett tecken på att Guds rike har kommit. Det är mitt ibland oss. Vänligheten är plötsligt ett språk som den döve kan bara höra och den blinde kan se. En upplevelse som jag har levt många år på, jag vet inte om jag har berättat den här, risken är att jag har gjort det. Men när jag följde med Thomas Ström till Moldavien för några år sedan, så var det en liten tjej som satt ute på vischan långt ut på, i buschen. Buschen på, utanför Kishinev. Vi gick in i ett hus, det luktade sot. Alltså det var en frätande doft. Det var ett fallfärdigt hus. Och när vi kommer in där så sitter pappan där och vi förstod att han hade sina utmaningar i livet. Mamma var inte där, men där på en liten soffa sitter den här lilla tjejen med Downs syndrom. Och hon sitter där uppklädd, vet du. Jag kan se henne framför mig, en långt hår så här. Fin liten tröja, jeans och sen ett par rosa finskor med rosetter på. Och hon sitter där på soffan och tittar ner när vi kommer. Och vi pratar, tolken Thomas, jag, pappan, vi liksom för en konversation och flickan sitter där mitt i vårt samtal helt försjunken i sin egen värld och håller på med de leksakerna som hon har fått av Thomas. Och sen är det tid att gå. Och av någon anledning så kommer jag sist i gänget så alla de andra går ut. Och så är det bara tjejen som sitter kvar där på soffan och så jag. Så tänker jag, nej. Bära eller brista. Så jag böjer mig ner och så tar jag mina händer och lägger så här på hennes kinder. Tänkte jag, nu får jag nog en örfil, jag får ta den. Då tar jag hennes lilla ansikte så här, så böjer man ner och så böjer jag mig fram och så ger jag henne en riktig kyss på pannan, lång, så här bara Så håller jag hennes ansikte så här, böjer mig ner. Och det är svårt att förklara känslor. Men under en millisekund så tittar hon på mig. Och jag tittar på henne. Och det var ett sånt moment. Där jag kände att det var värt att åka hela vägen ner till Moldavien. Det var värt att sitta på en skumpig bilfärd ut i ingenting. För att möta en liten tjej. Och vi bara kände att det var en connection där. Det är svårt att förklara det här. Och när jag står där och håller henne, så är det som att hela frälsningshistorien bara flashar förbi. Och så ser man själv sitta där. Och så ser jag fadern har min plats. Och så känner jag som att det är mitt ansikte, det vilar i hans gudomliga händer. Och när våra blickar möts så säger han, du min älskade son, i vilken min själ har sin glädje. Och på något sätt bara, wow. Detta är vad det handlar om. En gudomlig himmelsk vänlighet som inte är mjäkig, som inte är mesig, men som sträcker sig ut. Och bildligt talat tar alla våras liv idag. Gud, han gör så här med dig idag, vet du. Oavsett din livssituation, om du tycker du är en bra kristen eller en dålig kristen, om du har mycket tro eller lite tro, om du fattar Bibeln eller ej, om du har syndat i veckan eller ej, Gud börjar inte där. Han tar dig idag och så säger han, tittar han på dig och så säger han, jag vill bara du ska veta att du är väldigt älskad. Och med det kan du gå ner och dricka kaffe strax och äta slottstek när du kommer hem, för det är det man gör i Veddige, i den här societetsområdet. Vänlighet är det språk som de döva kan höra och de blinda kan se. Så 70-80 år, x antal dagar, x antal minuter i ljuset av det här kan vi få komma till Gud och säga, Gud, som jag är med det livet du har kallat mig till, med den personligheten jag har, med de gåvorna jag har fått, hjälp mig att leva ett liv till din ära. Amen. Tack Herre. Tack för din godhet. Tack för din stora godhet och nåd emot oss alla. Herre, jag tackar dig att du dog och uppstod för att vi skulle kunna få leva åren på den här jorden på ett meningsfullt sätt, med innehåll, med mening och mål. Herre, tack för den här söndagen. Tack att vi får vara här och fira gudstjänst. Tack att vi får möta varandra. Tack att vi får ta del av nattvarden. Tack att vi får sjunga lovsångerna. Tack att vi får öppna ditt ord, Herre. Och så får det ge vårt inre liv näring, Herre. Tack att vi får bli uppbyggda i vår allra heligaste tro den här söndagen. Och så får vi gå vidare, Herre, i det livet som du har gett till oss. Och jag tackar dig för den här församlingen. Tack Herre för din närvaro i den här församlingen. Tack att ditt namn blir förhärligat i och genom den här församlingen. Och tack för alla goda gärningar. Tack för all vänlighet. Tack för all uppmuntran. Tack för all generositet. Herre, tack för all kärlek som flödar ut ifrån den här församlingen. Tackar dig Jesus. Och precis som Pelle sa här, jag tackar dig att du ger kraft till att fortsätta att ge ut på det här sättet. Herre, nu när hösten kommer, Herre, tackar dig för din kraft, Herre, i och genom din församling till att fortsätta göra det som är värt att göra. Jag tackar dig. Tack för disciplin, Herre, att hålla fast vid fredagssamlingar. Tack för disciplin att hålla fast vid gudstjänsten. Tack för disciplin att hålla fast i bönen, i lovsången, i tillbedjan, i givandet, Herre. Så får bygga, Herre, ditt syfte. Tack helige Ande för din smörjelse över var och en. Tack Herre för att du kommer med din kraft, Herre. Du flödar över var och en, Herre. I Jesu namn. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi sjunger tillsammans.
Världen till genom ditt eviga ord, medan morgonstjärnorna sjöng tillsammans, fick allting liv av dig, medan änglarna jublade av glädje, tänkte du på mig. Du är Gud, allting är skapat för att ära dig och för att förhärliga ditt namn. Har du skapat mig? Bara du är Gud, långt innan jordens grund blev lagt fanns du. Evige Gud utan början, utan slut. Herre, du formade mig, hela mitt liv äger du. Låt mina dagar behaga dig, låt mig få tjäna dig. Och när solen gått ner för den sista gången och tiden nått sitt slut, vid dina fötter och till med dig, min Gud, bara du är Gud. Allting är skapat. Allting är skapat för att ära dig och för att förhärliga ditt namn. Har du skapat mig, bara du är Gud. Långt innan jordens grund blev lagd fanns.